Har det inte visat sig nu att Magdalena Andersson är en rätt kass oppositionsledare?
En konträr åsikt från Torbjörn Nilsson. Men också, vi har statsvetarsiffror på hur den bästa oppositionen mäts.
Det här är politiken med Henrik Thorehammar och Torbjörn Nilsson.
Torbjörn Nilsson, äntligen står du bredvid mig i en studio.
Henrik, jag har tänkt på en grej.
Ditt huvud har inte lämnat cellen.
Inte, jo då. Eller jag hoppas att jag har huvudet med mig.
Vi får se.
Jag har ju varit här tillbaka i Stockholm i flera dagar. Men jag har tänkt på en grej. Är inte Socialdemokraterna väldigt kassa?
Han kommer tillbaka.
Alltså
han...
nu menar jag inte det här som en värdering om deras politiska ideologi eller deras sakförslag. Utan bara att de helt enkelt hantverksmässigt inte imponerar.
Det går jättebra för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna i oppositionen. Men då kommer Torbjörn Nilsson och ska komma och vara konträr. Och vet vad, jag älskar dig för det här. Jag älskar dig att du ska alltid, nu ska du komma och tycka något annorlunda. Låt mig höra, Mr. Annorlunda, vad är det du tycker?
Tänka möjligen, men alltså, går det verkligen så bra till att börja med? Det här året som vi alldeles har startat igång. Mm. Bjuder ju på en del nya förutsättningar om man är i opposition. Alltså för det första, själva fenomenet att regeringens första regeringsår är över. Alla liksom nybörjarmisstag borde vara gjorda. Och framförallt så är väl människor är ju konträra. Mm. Inte bara jag vill jag säga, utan svenska folket. Om man tittar på hur de hela tiden så här, röstar fram en regering och sen hatar på den i typ ett år eller kanske ett och ett halvt eller två.
När den genomför det den sa att den skulle genomföra.
Då är de supersura. Och sen ändrar de sig igen. Normalt, om man tittar bakåt, så är ju inte det ovanligt i alla fall. Och då tänker jag, en ny förutsättning är helt enkelt att regeringens värsta tid kan vara över. Mm. Sen sjunker ju faktiskt oppositionens övertag i opinionssiffrorna om man tittar ut lite över tid. Så det där går ju åt rätt håll för Team Tide, eller vad vi ska kalla det. Kanske inte just för Ulf Kristersson eller för
regeringen har väl lite kämpigt, men
Ebba
absolut.
Bush eller för Johan Persson. Mm. Men Team Tide som de vill vara del av.
Ja. Det finns
har
ju ett parti
potential.
Som det går bra.
Och dessutom nu hade ju Elisabeth Svantesson ett framträdande inför offentligheten. Hon gör ju pressträffar ungefär med samma frekvens som Gunnar Sträng gjorde. Och berättade att inflationen sjunker. Och det är ju det riktiga ljuset i tunneln för regeringen.
Nu kan det komma goda nyheter som Finansdepartementet kan bjussa på. Nu kan det bli sänkta skatter, nu kan det bli satsningar.
För och människor i största allmänhet kanske känner en större framtidstro, och det brukar ju vara bra om man är i regeringsställning och sämre om man är i opposition.
De mörka ekonomiska tiderna, det kan liksom, vi ser slutet på detta.
Ja, men det här är ju egentligen bara förutsättningarna som blir kämpigare för Socialdemokraterna. Jag tänker egentligen mer på handlaget. Vad är det de egentligen håller på med? Och där är mitt huvud fortfarande uppe i sälen på Folk och Försvar, precis som du sa. Nämligen, Magdalena Andersson kom ju dit och så hade hon och Peter Hultqvist en nyhet med sig. De ville ju att staten skulle ge garantier för att den svenska försvarsindustrin snabbt skulle kunna öka produktionen av ammunition av olika slag. Och att den skulle kunna skickas till Ukraina och att den dessutom skulle kunna gå till det svenska försvaret.
Ett superbra, alltså ett konkret problem som alla uppmärksammar, att Europa kan inte ge tillräckligt mycket saker till Ukraina just
nej,
nu.
Nej, det finns ju en europeisk process här, och den säger ju också regeringen Kristersson går dåligt. Men regeringen Kristersson vill riktigt inte än ge upp om den. Men det här var ju ett konkret sakförslag som framförallt låg Särskilt nu om man tittar på vad som kom ut utav hela Folk och Försvar. Som låg i tidsandan. Som låg i mötets anda. Som låg i den här Karl-Oskar Bolin, vi måste göra någonting nu andan, va? Folk tyckte om det här förslaget. Man tänker
buzz,
om man har lyckats leverera det som politisk aktör så vill man gärna vila i det. Man vill att det är det som ska få uppmärksamhet. Man vill att det är det folk ska prata om och tänka på.
Mm.
Och kanske till och med att om man är i opposition som Magdalena Andersson är, att regeringen faktiskt ska ta ställning till det här. Det här kommer ju upp som ett utskottsinitiativ så småningom. Så där kommer det ju hända något. Men det som istället hände de här dagarna i Sälen var ju att 24 timmar senare så ställer sig Ulf Kristersson på den här scenen och börjar prata om medborgarskap och vilka skyldigheter alla har vad gäller totalförsvarsplikt och sånt. Och det blir ju inte så stort inledningsvis. Det är ju snarare lite off temat. Det som folk pratar om i lokalen. Folk pratar i lokalen om att det är bråttom att rösta. Det är bråttom nu. Han pratar om principer och lite saker bredvid. På en presskonferensen som sen kommer så gör ju journalisterna följdintervjuer och då säger han ännu mer. Och särskilt tror jag att det han säger är till Karin Tufjell här på Svenska Dagbladet. Och det reagerar människor sen på i sociala medier. Och då, efter några timmar, en halv dag, två dagar, ger sig Socialdemokraterna in i leken och börjar skälla på Ulf Kristersson. Vilket gör den här historien mycket, mycket, mycket större. Och så blir det någon slags kulturkrig om försvar. Fast mest egentligen om invandring, ärligt talat. Mm. Det är ju vad frågan landar ner i. Det blir en fråga om invandring, inte om totalförsvarets behov. Och så är det det som är den stora, eller i alla fall större grejen som kommer ut av de här dagarna. Inte Socialdemokraternas konkreta politik som skulle kunna, enligt dem själva då, vara genomförbar här och nu. Och det här tycker jag är ett handlingssätt, ett modus operandi som det heter på fint språk, som återkommer när oppositionen är i opposition. De är helt enkelt för trigger happy och förlorar möjligheten att driva fram det de själva tycker. Och det tänker jag borde vara till deras nackdel. Det är inte bara det att jag är trött på kanske att det ska bli ett kulturkrig om försvarspolitik som leder till invandring istället för en konkret sakdiskussion. Det kan vara så att jag är lite trött på det. Men jag tänker också att det här kan inte vara den bästa, det bästa sättet att bedriva oppositionspolitik. Eller?
Socialdemokraterna hade alltså en chans att inte då gå till alla medier, att ringa till medier och säga Magdalena Andersson vill kommentera vad Ulf Kristersson har sagt. Utan de kunde ha vilat i att vi vill prata om industripolitik. Vi vill prata om vad det offentliga kan göra för att hjälpa de här företagen för att uppnå någonting bättre, nämligen att Ukraina ska få en bättre chans att försvara sig mot Ryssland och därmed säkra hela Europa. Men istället så blir man så sugen på att vara i centrum helt enkelt och bara Magdalena kommer ge ett motsvar på den här frågan och då springer vi dit där det är sexigast och roligast att vara.
Ja, jo, och kanske finns det också en grej att de blir för arga på Ulf Kristersson. Så att de inte kan hålla sig ifrån att skälla på honom.
Han borde ha en triggervarning när en socialdemokrat ser honom. Bara, nej, nej, du får inte öppna, du får inte ta del av det statsministern kommunicerar. För då vill du gå i svaromål på direkten.
Nej, för jag tänker också, och nu måste vi ju konstatera, vi är ett år in i mandatperioden, alltså allt handlar på något sätt om nästa riksdagsval, men det är fortfarande sökande från nästan alla partier. Vad ska ens ingångsvärde vara? Vad är en strategi och sådär?
Mm.
Och det kommer ett EU-val som kommer påverka det ganska mycket och hur diskussionen i den EU-valrörelsen blir. Men jag har i alla fall uppfattat, rätt eller fel, ett tydligt spår i hur Socialdemokraterna har tagit på sig oppositionsrollen, och det är ju egentligen att inte ta på sig den. Alltså att ignorera det faktum att Magdalena Andersson inte längre är statsminister. De har ju arbetat mycket med att hon fortfarande ska vara statsmannamässig. Jag tänker på sättet att vala frågor som hon har ägnat sig åt, väldigt mycket säkerhetspolitik. Man kan ju också säga att vår samtid är mycket säkerhetspolitik. Men hon har nog också, uppfattar jag, valt medvetet att ta de frågorna. Och så har de ju ett sätt att alltid använda ordet ledarskap. Mm. Alltså vad det än är de pratar om, så får de in ordet ledarskap. I Folk och Försvar, så var det ju alla sossar som pratade. Vad de än pratade om, så lyckades de få in det där ordet ledarskap. Och det är ju signalordet för att säga, eller peka på, Ulf Kristersson har jättelågt personförtroende. Magdalena Andersson har fortfarande åtminstone mycket högre. Och att så att säga Magdalena Andersson skulle vara en bättre ledare än Ulf Kristersson. Och om det är, så som jag uppfattat det, en del av den övergripande strategin, då tänker jag att det här sättet att tappa bort sig själv bara för att få till ett gött gräl, eller i alla fall bara för att få känslan av att vi skäller ut Ulf Kristersson eller vi bankar på regeringen, det måste väl ändå gå emot idén och det övergripande målet att framstå som statsmannamässig.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Man skulle väl kunna då försöka argumentera från att, ja men, om hon ska visa att hon är den kompetenta krislöserskan, då måste man ju fortsätta med det här som var 2022 års valaffisch, nämligen att vi kan inte komma med så mycket politik, men i de polykriser som en statsminister behöver hantera, så ska du lita mest på att det är Magdalena som har din rygg säkrad. Men återigen, nej, det kanske inte är...
Ja, men litar då inte folk i högre utsträckning på den som är, inte ger sig ner i dyngan och slåss? Och mer på, alltså, är det inte större att försöka stå över vissa konflikter rent statsmannamässigt? Jag kan ha fel i detta. Ja. Men jag upplever ju att det Socialdemokraterna gör just nu i den här, med det här sättet att agera, och det har skett vid flera tillfällen, det är ju att liksom medvetet ta bort det statsmannamässiga i den här personan Magdalena Andersson. Kanske är det så att hennes riktiga sanna jag kommer fram bättre. Vem vet? Men det trumf de hade i förra valrörelsen underminerar man väl själva just nu.
För att om man går in på orden, nej men om du liksom läser precis vad det är Magdalena Andersson säger i direkta citat, nej men då kanske kan låta lite så här värdigare, och de är ute efter anständigheten, vi bara måste markera mot vart Sverige är på väg under det här, under SD-regeringen. Men ja, vad man minns är ju, nu blev det sandlåda, nu blev det tjafsigt, nu blev det käbbel.
Ja, och en annan grej jag absolut inte kan förstå. Här är jag ännu mer öppen för att jag har fel. Men jag kan inte förstå varför Socialdemokraterna ägnar så mycket kraft åt den här historieskrivningen om migrationspolitiken. Vem som gjorde rätt eller fel och exakt när. Jag förstod den lite i början. Socialdemokraterna har sina arbetsgrupper, de ska ta fram ny politik, de har ett behov av en liksom ny startpunkt.
Lawen Redar ska gå ut och säga: förlåt, vi gjorde fel analys, men nu har vi tänkt om och gjort rätt. Just nu det. Blir vi danska socialdemokrater typ.
Ska man säga förlåt så ska man ju också mena det. Det försöker jag i alla fall berätta för människor i min närhet som är lite yngre än jag själv. Jag vill bara lägga in det som en passus. Men det finns ju definitivt saker i den här historieskrivningen att diskutera, som den har varit, och vem hade rätt och vem hade fel. Det är inte en ointressant fråga. Alltså jag tycker om historia. Men strategiskt, om man går in med värdet att vi har alltid varit för stram migrationspolitik, och ja, den här lilla perioden när vi inte var det, så berodde det hela tiden på andra. Det var deras fel.
Eller
det liknar mer de här personerna som är yngre och som är i min närhet och mina konversationer jag har med dem. Och framförallt så ger det ju ett gratisläge, tänker jag, att den aktör som har mest på det torra om kriget är vi har alltid varit emot migration, riskerar från ett socialdemokratiskt perspektiv riskerar då att vinna den här striden. Så ju längre man begraver sig och på liksom, nu fortsätter ju Socialdemokraterna med liksom varv 3-4 på den här diskussionen om historieskrivningen, och jag kan se och höra socialdemokrater säga: jo, men det förlorar ju Kristersson på. Titta på den här artikeln Hanif Bali skrev. Nu är han ju på väg att få ett internt uppror mot sig. Oklart om det är sant att han håller på att få. Men de tänker, det här är jättedåligt för Moderaterna. Ja, men hur bra är det för er om ni fortsätter dra den här diskussionen och det slutar med att Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson kommer ut som: jo, men det var ju ändå de som hade mest rätt mesta tiden.
Men är det då strategin att så här, vi har ju redan accepterat att det är SD-regeringen, att det är Sverigedemokraterna som är våra huvudmotståndare, så nu ska vi bara skjuta sönder Moderaterna så mycket som möjligt. Om vi får ner dem till 14%, det är där som målet är. Att, nej, folk kanske inte litar på oss heller, men de ska heller inte lita på Moderaterna. Och i det stora hela, då ska vi ändå bli så här, vi ska göra återigen en folkomröstning om Sverigedemokraterna, och då är det upplägget ändå bättre, och Moderaterna ska inte kunna få placera sig som en sorts rimlig balanserande kraft där, utan...
Ja, men så kan det ju vara, men då är väl frågan lite, är inte det att återupprepa i ganska hög utsträckning förra valet? Och det brukar väl sägas att förra val inte utspelar sig igen, eller det gamla kriget kommer inte tillbaka i nästa krig. Alltså jag menar, då tänker man sig väl att Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson kommer inte vara en trovärdig motståndare för väljarna, i meningen att när man väl ska gå till valurnan så kan man ju inte rösta på Jimmy Åkesson som statsminister. Det kommer inte så många faktiskt att vilja göra. Man kommer börja så här: vad är det här för regeringsduglighet och sånt där. Så kanske Socialdemokraterna tänker. Men det där är ju också föränderligt. Särskilt när man börjar ta de här stora diskussionerna om historieskrivning. För de visar ju på, så att säga, just regeringsduglighet över tid. Där är de ju skadliga potentiellt för de aktörer som har haft ansvar. De är lätta för de aktörer som faktiskt inte hade så mycket ansvar då, utan som var i en opposition där man kunde skrika och härja lite hur man ville, så att säga.
Så att de som har koll och vill undersöka vad som verkligen hände kan ändå peka på: vad var det Göran Persson gjorde 2002 med Miljöpartiet? Vilka amnestier gick man med på? Hur har partiet anpassat sig till andra liberala partier som man själv har liksom bett om ursäkt för?
Ja, men man kan ju göra det senare än så. Stefan Löfven tillträdde 2014 och förde ett resonemang som väl inte flyger idag, om varför man inte skulle ha en integrationsminister i regeringen. Det behövdes ju inte. För hela den här frågan om integration var ju bara en fråga om arbetsmarknad.
Men var det inte också spinnet det... att, så här, ja, nej, men att den var så viktig så att den skulle, liksom, den skulle inte vara något litet sak för enskild grej, utan den skulle vara så att alla skulle känna med det. Men om det är allas ansvar så är det kanske ingens ansvar också då. Okej, nu kanske jag kommer in då på Magda-bashingen här. Kan det ha att göra med hennes lite känsla av, men jag hade ju rätt. Jag som finansminister var ju den som såg vart det barkade hän och försökte lyfta det här internt, att det här var ett problem. Ska jag...
Alltså migrationen.
Mm. Ja, migration. Det kommer för många människor, ja, det kostar för mycket.
Ja, det är så att säga regeringskanslimässiga migrationsuppvaknandet har ju hela tiden drivits från finansdepartementet. Både i regeringen Reinfeldt och i regeringen Löfven.
Ja, och då tycker hon helt enkelt så här, Magdalena Andersson ska inte få skit för det här. Det kanske finns strategiska skäl åt partiet liksom, och vi har gjort andra saker och vi har faktiskt sammanställt och tittat på när kom det flest människor. Jo, men det var ju under Reinfeldt eran så kom det flest. Det kom färre när vi var
alltså
där.
Jag kan sträcka mig i alla fall så långt till att det är ju svårt med psykologi och liksom personer, men väldigt lite i hur jag åtminstone har uppfattat personen Magdalena Andersson under de åren hon har varit i politiken har ju uppvisat att det är en person som har lätt att acceptera att ha fel eller förlora.
Liksom även så här, strategiskt är det bra. Du håller tyst nu, du lägger ditt ego åt sidan och sen säger du bara, förlåt, vad dumsigt det blev. Jag och partiet ber om ursäkt, nu lägger vi det här bakom oss. Och ni får vara lite arga på oss ett tag och sen går vi vidare.
Det kan finnas saker här jag inte vet, men jag känner inte att det där är Magdalena Anderssons persona. Nej, det gör jag inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Okay, jag börjar mer och mer köpa. Det som jag först tänkte var så här, nu är det Contrera Torbjörn som kommer med så här högriskinvestering. Som jag tänkte så här, den här aktien, ska vi verkligen köpa den? Men å andra sidan, ibland behöver man en sån här YOLO stonk-aktie. Kommer du ihåg det? När det var GameStop och det här, att det var massa människor som skulle investera i så här tok-aktier. Och ibland så gick det ju hem. Det var väldigt många gånger man förlorade mycket på det. Men det här att sossarna är inne liksom i en krisig fas som de har sig själva att skylla på. Det kanske är dags att börja göra en liten småinvestering. Nu börjar vi bli en sorts sån podd råd om vad du ska köpa för futures här.
Ja, men det är ju också så att i veckan, vi spelar ju in det här tisdag förmiddag. Mm. Och imorgon så ska det ju vara en misstroende omröstning i riksdagen mot miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari. Och jag tänker att den kommer visa lite vad Socialdemokraterna vill vara för slags opposition. Det är ju när vi spelar in det här fortfarande oklart hur Socialdemokraterna tänker rösta i den där voteringen. Det ska de väl bestämma i eftermiddag, gissar jag.
Ja, för det här är ju spännande. För Lilla Miljöpartiet och Lilla Centerpartiet, de kunde ju tillsammans enas för första gången. Var de här två gröna partierna, eller i alla fall två...
Kul för dem att de kunde vara eniga om något, ja.
Ja, att de hittade en grej nu. Så, och deras argumentation, de har ju också fått Vänsterpartiet som stödjer dem hela här. Och tänkte väl att så här, ja, och nu kommer Socialdemokraterna. Men fortfarande oklart vad Socialdemokraterna kommer landa här. Men att... deras argumentation är ju att Romina Pourmokhtari lovade att sänka utsläppen. Vi väntade på den här klimathandlingsplanen. Enligt klimatlagen så måste Sverige sänka sina utsläpp. Och det har hon inte gjort. Hon bryter mot lagen. Det här är klart. Nu måste vi göra det som är en oppositionsuppgift, nämligen utkräva ansvaret för den felaktiga politiken. Så för dem tänker jag nu att nu har de committat att nu kör vi.
Mm. Och som det är varje gång det här instrumentet misstroendevotering ska användas, så blir ju diskussionen är det här verkligen rätt forum för den här kritiken? Det här instrumentet är ju tänkt att användas liksom mot felaktig maktutövning, mot större principiella saker, som ett sista sätt att komma åt korruption och sådana saker. Och vandel av olika karaktär kan man ju argumentera åtminstone. Sett över tid så har ju det där förskjutits, inte minst de senaste mandatperioderna, där det har använts i situationer där man definitivt skulle kunna säga att det här var ju mer vanlig politisk kritik och vanlig politisk debatt. Och
så argumentationen blir lite kanske då...
Men då tänker jag så här, att det här finns det ju direkt en grej som går på statsmannamässigheten, så att säga. Sänker vi oss ner till att vi slåss med misstroendevoter mot varandra, eller om vi anser att det här är mest en politisk diskussion, står vi då över det och för en politisk debatt där vi långsamt men effektivt, skott för skott, skjuter sönder den här regeringens klimatpolitik och det liberala partiets dröm om en ny partiledare. Det skulle ju kunna vara ett sätt att agera här. Va? Och hur de väljer, tänker jag direkt kommer handla om vilken typ av opposition man vill vara. Å andra sidan, det är ju en svaghet också för en opposition om man anser det viktigt att vi ska ha någon slags regeringsalternativ på vår sida politiken, om man får sno Ulf Kristerssons uttryck. Och då kanske det inte är ett jättestyrkebesked att när de här två bråkstakarna från januariavtalet, Centerpartiet och Miljöpartiet, till slut kan enas, ja, då kan inte Socialdemokraterna var med på det tåget.
Splittring på oppositionssidan. Ja, den andra sidan kan inte enas om någonting.
Ja, men det är också en faktor. Och sen finns det ju den där lilla som inte kommer hända, men faktorn, vad händer i bilden av allt det här om någon sverigedemokrat trots allt skulle bryta Tidö-stämningen och rösta mot Romina Pourmokhtari, som de ju en hel del av dem kanske inte uppskattar jättemycket. Eller i alla fall inte uppskattat förr. I alla fall inte uppskattat den tiden då hon var emot dem och visade det.
Ja, nu är vi verkligen i dem. Nu är vi i de här mest spekulativa sakerna. Och absolut ingenting har hänt, så att allting är ju potentiellt möjligt i framtiden. Hon kommer ju inte förlora.
Då skulle ju sverigedemokratiska företrädare vara mer i opposition än socialdemokratiska. Om socialdemokraterna står över det här, men någon sverigedemokrat inte gör det.
There's a lot to unpack here, som nu blev det en psykologpodd, känner jag här. Men om vi tar, försöker reda ut mina argument och tankar i detta. Okej, absolut. Socialdemokraterna har ju kritiserat hur misstroende används tidigare, att egentligen ni inte är arga på att lagar bryts, utan ni är arga på politik, och nu finns det majoriteter och sådär, så använd inte det här på fel sätt.
Lätt att säga om man är i regeringsställning på sätt och vis.
Men å andra sidan, nu händer det här, och vi ska säga så här, Elsa Widding, som kanske var våran vild, nej inte vild, jo, vad heter det?
Den mest vilda av Sverigedemokraterna.
Precis.
Per definition, objektivt sett i alla fall.
Ja.
I riksdagen, eftersom hon inte är med i gruppen.
Ja, hon har ju ändå gått ut i Svenska Dagbladet och sagt att hon kommer inte stödja ett misstroende mot Romina Pourmokhtari. Och särskilt kanske inte då när hon känner att politiken blir mer och mer rätt, enligt hennes sätt att se det hela. Okej, så att Romina Pourmokhtari kommer stå kvar. Hon kanske blir stärkt till och med. Vad tänker vi om de andra som har klarat sig? Morgan Johansson, Annika Strandhäll. Tycker vi att blev de starkare utav misstroendeförklaringarna? Blev de mer...
Det finns ju många händelser med dem, kring de två politikerna. Så det kanske är svårt att liksom hitta ett kausalt samband just till misstroendevoteringarna. Men en sak som man vet kommer hända när, /om Romina Pourmokhtari överlever detta.
Att det inte blir 175 eller fler som röstar emot henne.
Att det kommer en mycket liten men mycket röststark grupp på sociala medier som twittrar om Da Queen. Och hur fantastiskt detta är.
Att hon har överlevt.
Ja.
Att hon blir starkare nu. Men okej, okay, men och då är frågan här, har den vänstra sidan också gjort bort sig, oavsett var Socialdemokraterna ställer sig här, har man gjort Liberalerna och en framtida liberal partiledare tillräckligt arg, tillräckligt liksom, på något sätt så här, känner sig att nu kommer jag aldrig kunna gå över eller göra upp med den här sidan? Det finns väl också ganska lite i Romina Pourmokhtaris personlighet som säger att inte hon kan svälja ganska mycket för att så här, uppnå andra saker.
Nej, men det är ju också en faktor mm. om man ska vara opposition. Alltså den här trovärdigheten som regeringsalternativ handlar inte bara om man kan komma överens idag med miljöpartister och centerpartister den gången de kommer överens med varandra. Det är ju också en fråga om vad har man för förutsättningar att bygga breda uppgörelser i framtiden? Och om man tänker sig mm. att Da Queen-människorna kommer från rätt och Romina Pourmokhtari är inte jättelångt borta från att vara partiledare för ett visserligen mycket litet men kanske ändå fortfarande riksdagsparti som kan väga över åt olika håll. Ja, då kanske det är en person som man i alla fall inte ska skapa sig dåliga relationer till. I onödan.
Ja, återigen, vi tittar på Rominas track record och tänker att hon kanske kan komma över det här om det finns saker.
Hon verkar ombytlig, menar du?
Nej, men jag tror bara att hon är väldigt pragmatisk. och verkar
är inte
kunna...
det bara, det är ju ett sosseord för att säga ombytlig.
Vad heter det här som man kan säga?
Eller
shit eating
inte så
grin.
Mycket ryggrad.
Jag tänker att hon har en Ylva Johansson-kvalitet. Hon kan stå där ja. Och bara liksom ta skiten ja. Från ena sidan, från andra mm. sidan och dra fram olika saker i sig och liksom ett straight face.
Här har du ju saker som socialdemokrater verkligen älskar. De skulle kanske egentligen bara värva henne.
Ja, det är det allting det här kommer landa i istället. Att de så här... Nej,
Nej, men jag menar, det här är ju ja. Riktiga kvaliteter som värdesätts mm. i Socialdemokraterna.
Ja.
Börja som vänsterpartist, kom till oss, bli ihop med någon och sen är du för alltid med i familjen.
Då är du omsluten av rörelsen, fast här kommer hon från ett annat håll. Det är en intressant och spännande tanke. Jag vill säga att här, misstroendeomröstningen, det skulle ju... Om man ska ta Centerpartiets och Miljöpartiets perspektiv, de försöker väl i sådana fall spinna det till att så här, vi har ju ändå lyft sakfrågan. Klimatkrisen är på riktigt, vi måste sänka våra utsläpp, det är det handlar om. Och de menar ju återigen, nej men vi har det formella argumentationen på sin sida. Och sen så kommer ju andra sidan säga då, ja fast återigen, nu blev det ju ett styrkebesked här, oppositionen kanske också blev splittrad. Och förmodligen citera Per Bolund igen att ni kunde ju, vilken tur att ni genomförde den här omröstningen efter årsskiftet när det före detta språkröret hade avgått, eftersom han ville ju inte göra såna här saker. Han tyckte ju att det här kunde ses som politiskt spel och det var väl lite så här ansvarsarvet från en person som hade varit minister.
Mm.
Och tyckte så här, nej men det ordentliga sättet att göra saker på är viktigare än att vinna kanske liksom en nyhetscykel och prata om de här frågorna. Den
slagsmålsugne skulle väl kunna säga att Per Bolund inte bevisade att det var det bästa sättet att vara i opposition.
Uh-huh.
Men vad är egentligen det bästa sättet att vara i opposition? För det är ju den grundläggande frågan här väl, egentligen.
Ja, egentligen. Jag pratade till exempel med Henrik Ekengren Oskarsson, vår statsvetar nestor. Har han blivit det riktigt än?
Ja, det har han ju blivit i Göteborg definitivt. För nu har de ju gett en pensionspresent till Sören Holmberg.
Ja.
Han ska ju fortsätta jobba. Jag tror han är inte 80. Men då gav, alltså i 80-årspresent tror jag det var, som det då, eller pension eller vad man skulle kalla det. Fast han ska fortsätta jobba. Ja, men de har gett honom en egen hemsida.
Underbart, då kan han fortsätta med det.
De samlade ihop, alla statsvetarna i Göteborg samlade ihop sig och gav det till Sören. Så nu Det tycker jag är ett tecken på att Henrik Ekengren Oskarsson är nästorn.
Ja. Mm. Och när jag snackade med Hio, som jag gärna kallar honom,
ja,
så sa han att nej, men opposition, det är ju det viktigaste man kan vara. Det är ju det, för en demokrati så är det ju viktigare nästan vad vi har för sorts opposition än vad vi har för regering. För den tillsammans med andra institutioner är den som ska liksom se till, kolla makten, att den gör vad den ska. Och då kan man ju säga att imorgon, onsdag, är det ju ett ypperligt tillfälle, både när det gäller först ett misstroendevotum och sen en partiledardebatt som följer därpå rakt av.
Mm.
Och det ska väl bli också intressant att höra tonläget. Förra gången så blev det, ja, inte gråt, men blanka ögon åtminstone i utbytet mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Det finns ju få saker som har mildrats i nivån i den politiska retoriken sen dess. Så det kan ju bjuda på saker, men att formellt sett att ställa de styrande till ansvar är det man ska göra. Och det finns till och med i just val som Henrik Ekengren Oskarsson håller i en direkt fråga som man har ställt, inte alla år, men vissa av åren i alla fall.
Alltså det är en sån fråga som ställs utanför vallokalerna när folk ska gå och rösta.
Precis.
Så de är ändå i politiskt mode när de får svara på den här frågan.
Ja, och då har man sen 1979 med vissa avbrott. Man har alltid ställt frågan så här, hur sköter sig regeringen? Och då får de liksom och jag tror att det är så här typ minus 50 till plus 50. Och så här liksom, hamnar man på plus eller minus här? Och har du någon aning från 1979 vilken opposition som har fått det bästa betyget under de här åren?
Alltså man ställer det ju då i slutet av mandatperioden.
Ja.
Då tänker man att alltså där i valet 94, när folk har upplevt problemen under Bildtregeringen, de problem som Bildtregeringen inte tycker att de har skapat, där är det ju stor skillnad, och det går ju väldigt, väldigt bra för oppositionen. Så jag gissar nog på det. Ingvar Carlsson 91-94.
Alltså så bra gissning. Dock ställde de inte den frågan just det året. Så vi har inget svar. Men
då kunde det ju ha varit rätt.
Det skulle kunna varit rätt.
Varför ställde de inte den frågan då?
Vem vet. Men det...
det här måste vi kritiskt granska Sören Holmberg för.
Det borde vi, men... jag tror inte du kommer bli så förvånad när jag säger det, att det var ju alltså under Reinfeldt och när alliansen skapades där.
Ja, då var det ju precis samma situation.
Ja,
otrolig trötthet på Göran Persson, tsunamin och allt möjligt och så där nya fräscha.
Där har du rekordsiffran. Plus 1,1. Så högt kunde ändå oppositionen rankas.
Balansmått alltså. Ja. Ja, men det var ett positivt. Men är det de enda som har haft, en enda oppositionen som har haft ett positivt balansmått?
Nej, utan det var till exempel S-oppositionen 76-79. Den fick också ett positivt balansmått, plus 0,3.
Det var ju 79 var ju ett otroligt tajt val.
Ja.
Det avgjordes ju jättesent, om inte dagar efter till och med. Jo, dagar efter.
Ja.
Med de sista rösterna.
Ja. Och sen så hade du även den rödgröna oppositionen 2006-10 fick också plus 0,1. Sen har det sett sämre ut och det har blivit mer och mer minus.
Det är ju mer svårbegripligt, är det inte det? 2006-2010, Socialdemokraterna, gjorde de så fantastiska saker då?
Jag undrar om det här är lite också den formen av statsvetenskap som verkligen uppskattar att det finns två tydliga val. Alltså den form utav statsvetenskap som verkligen gillar kontraktsparlamentarism, att en grupp partier säger så här, nu enar vi oss om vad vi ska göra.
Ja.
Och det gjorde ju ändå de rödgröna. De hade ju någon sorts mer samarbete då. Då var det ju ändå liksom att Lars Ohly och Mona Sahlin och Wetterstrand Eriksson, att det fanns
Det finns två sidor som är tydliga. Och du tänker då att folk som svarar på det här svarar på vilken sida de tillhör egentligen.
Ja, och liksom... Och det här, och på ett sätt, då kan man säga så här, då måste du älska blockpolitiken. Och det är inte alla som älskar blockpolitiken. politik, svensk politik, särskilt inte socialdemokrater, för det minskar ju deras manöverutrymme. Mm. Och på samma sätt skulle man kunna säga, okej, om vi går igenom det här, vad är tanken då, en god opposition? Är det liksom att ställa de hårda kraven på de styrande? Eller är det att gå så bra opinionsmässigt som möjligt? För det finns ju en argumentation att säga så här, är det inte då Sverigedemokraterna som alltid lyckas även nu när de styr?
Jag skulle väl säga att de två ytterligheterna är ju en opposition som får igenom mycket av sitt program, av sin politik, fastän man sitter i opposition. Alltså antingen genom att övertala regeringen eller så att säga lägga fram förslag som också regeringen måste inse är bättre. Det händer ju inte jätteofta. Men kanske oftare genom att ha en sån parlamentarisk situation i församlingen att de styrande regeringen måste ha med sig oppositionen på olika sätt och att oppositionen då är skicklig på att få in sina saker. Det är ju ett sätt att vara framgångsrik i opposition.
Så vi pratar 18-22 när det var liksom den röriga riksdagen, när utskotten hade makt, när
ja,
det gjordes...
Ja, då var det ju Ulf Kristerssons budget i alla fall som var den som rullade och låg när anslag skulle ut från staten till verksamheter.
Så Ulf Kristersson borde ha den rollen som den viktigaste politiken då, eftersom oppositionsledaren eller oppositionen är det viktigaste i ett demokratiskt system.
Ja, men jag, och sen tänker jag att det andra sättet att vara skicklig i opposition, den andra ytterligheten är ju att genom sin oppositionspolitik förändra dagordningen, problemformuleringen, förutsättningarna för att man själv ska komma till regeringsmakten nästa gång. Och det kan ju lite då mätas i opinionsmätningar, hur bra går det för partiet och så. Men det kan ju lika mycket mätas i vad pratar människor om i landet. Och då får man väl säga att då är det väl sådana karaktärer som Gösta Bohman som ändå förvred och drev fram hela det liberala liksom trendskiftet i svensk politik på 70-talet. Oklart om han själv egentligen ville det eller om det bara var hans rådgivare Carl Bildt som ville det. Men han är nog slagen, Bohman, i det här laget av Jimmy Åkesson som ju i opposition verkligen har lyckats med de här sakerna. Alltså, sett sitt parti växa men också förändrat hela dagordningen och problemformuleringen.
Och det här är ju spännande för det är också statsvetarargument att den här situationen där vi ska inte ha stödpartier, kanske inte så stora stödpartier som får sitta utanför regeringen. Nej, det är mycket tydligare. Om väljare ska kunna förstå vem som har ansvaret, då måste, om ni ska samarbeta, då ska de sitta i regering. Det ska vara två tydliga sidor, två tydliga val. Mm. Och återigen...
Alltså den tidssituationen. För nu har ju då Jimmy Åkesson snarare övergått till den här typen av opposition att man får igenom sin politik. Ja. Om vi nu definitionsmässigt accepterar den här konstgjorda situationen att han är i opposition och hans parti. Vilket man ju inte egentligen kan. Alltså på pappret är det ju så. Men i praktiken så det är orimligt att kalla dem för opposition. Tänker jag.
För att de sitter med tjänstemän i regeringskansliet därför att de är med att påverka politiken.
Ja, och ofta när det är så omfattande och på de punkter där regeringen stolt gick in och sa här ska de, här bestämmer vi. Men jo, jag heter dem. Alltså, det här är ju exakt vad Romina Pourmokhtari-situationen handlar om också.
Uh-huh.
Att här fick ju också Sverigedemokraterna inflytande till slut.
Och det är kanske precis det också. Det vi kommer att höra imorgon efteråt att det var ju inte Romina vi egentligen ogillade. Utan det var ju att det blev sverigedemokratisk politik under henne. Det man kan kanske titta på också om vi ska försöka tänka så här. Är Socialdemokraterna eller någon opposition bra? Ja, för att det tycks bara vara oppositionen som går bra om man tittar nästan globalt. Om man tittar i alla fall i västliga demokratier. Så inget styrande parti eller styrande makt i Frankrike, i Storbritannien, i Tyskland, i Norge, i Danmark. Alltså ingen lyckas hålla sig över liksom sitt valresultat nu, utan det är opinionen som skriker ja, eller väljarna vänder sig till alternativet, om det är på höger eller vänster sida. Det finns ett
du menar alltså att det just nu är väldigt lätt att vara opposition?
Det är svårt
eller
att regera.
Eller fördelaktigt?
Det är svårt att regera, man blir inte populär när man regerar. Det finns ett stort undantag.
Vilket är det?
Och det är ju nämligen de högernationalistiska partierna som styr. Nämligen Ungern och i Italien. Där går det bra för de regerande.
Mm, mm.
Så det kanske är de enda som skulle ha det bra även i en regering skulle då i sådana fall vara Sverigedemokraterna.
Men vad av de här principiella resonemangen om vad som är en bra position, var kommer Socialdemokraterna landa i det?
Då? Om de ska liksom försöka vara de bästa, få högst betyget av statsvetarna. Att hela tiden så här, hela tiden vara ifrågasättande och på något sätt trycka regeringen. Stämmer det? Ja, han gjort det rätt?
Då får man väl säga att statsvetarna kanske tycker att Magdalena Andersson gjorde rätt uppe i Sälen på Folk och Försvar. Som släppte sin egen grej för att börja skjuta på det hon tyckte var fel i det som Ulf Kristerssons grej.
Hon har helt enkelt varit en PIR.
Vad är det?
Pinn i röven. Och det är det som man enligt HEO ska vara som opposition.
Okay. Ja, och där, det tycker jag nog är en smal definition av en framgångsrik opposition.
En smal pinne i
jag tänker nog att det är bredare än så.
En bred stock.
Jag tänker att man, om man ägnar sig åt att vara den här pinnen hela tiden, då blir man ju kanske inte så skicklig på politikutvecklingen. Eller så att säga, på sitt egna alternativ. Man kan bli långsam som en vandrande pinne i det arbetet. Och det är väl det som man frågar sig om den här oppositionen överhuvudtaget kommer att ägna sig åt. Jag menar, i den egna valanalysen så är ju inte poängen, alltså Socialdemokraternas från senaste valet, där var ju inte poängen. Vi var för dåliga på att skälla ut Kristersson och Jimmie Åkesson, skapa bråk och konflikter som fick uppmärksamhet. Det var ju inte självkritiken. Självkritiken var ju motsatsen. Men
att
kan
inte
ju
sätta
vara så
på
att partiledningen inte gillar den egna valanalysen och skiter i den. Men valanalysen efterfrågade ju starten på den här Folk och Försvar konferensen. Magdalena Andersson och Peter Hultqvist står och bullrar på en presskonferens om att vi har ett förslag som faktiskt kan göra skillnad på riktigt, och nu ska vi tvinga fram det genom ett utskottsinitiativ i riksdagen, och här ska det hända saker för den här regeringen kan ju inte regera. Så här kan vi inte ha det. Men istället så går de tillbaks till sista veckan innan valet där det bara handlar om att de andra är fel. Men det handlar hela tiden om de andras frågor och hur dåliga de är på det.
Vi ska inte ägna oss åt industripolitik, vi ska ägna oss åt historieskrivning.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.